Ja, det budskap som Gud har gett mig att frambära, det handlar om hur vi ska förstå vår uppgift. Jag vill läsa från Lukas kapitel 16, vers 19 och framåt. Det var en rik man, det är Jesus som berättar, som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att droppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer att det är ett stort gapande klyfta mellan oss och er, för att det som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rike mannen sa: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus för att varna mina fem bröder, så att inte det också kommer till detta pinorum. Men Abraham sa: Det har Mose och profeterna, dem ska de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om de kommer till dem från de döda, då omvänder de sig. Abraham sa till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda. Om man hastigt bläddrar igenom ett evangelium, till exempel Lukas, hur ofta talar Jesus om livet efter döden? Inte särskilt ofta. Den rike mannen och Lazarus som vi just nu läste är ett av mycket få ställen. Vad ska man dra för slutsats av det? Att ämnet döden inte är betydelsefullt? Knappast, eftersom alla dör. Det är inte något som bara drabbar få. Slutsatsen är snarast den att det är här i livet som det bestäms var vi ska hamna efter döden. När vi ibland talar om döden från kristna talarstolar, så är det ofta om omedelbarheten. Tiden kan ta slut fortare än någon tror. Minns berättelsen också i Lukas 12 och 20, där Jesus talar om en man som samlade in i lador för sig själv, och Gud säger till honom: Du dåre, i natt ska du dö. Vi kan plötsligt dö. Eller Jesus kan när som helst återvända. Det är i alla fall vad Jesus själv undervisar. Han säger, Lukas 12 och 40, var också ni beredda, till en stund då ni inte väntade kommer människosonen. Och han säger också i Lukas 17, som det var på Noas tid, folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, på samma sätt som det var på Lots tid, de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, ända till den dag Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. Men jag vill inte fokusera på omedelbarheten, den möjliga omedelbarheten i att livet tar slut. Och jag vill heller inte fokusera på tidstecknen, eller brist på tidstecknen, för det är ju faktiskt det som är poängen i det Jesus säger här. Utan jag vill fokusera på själva faktum. Vi kommer alla att sluta leva. Vi kommer alla att skiljas från livet sådant vi känner det. Eller med andra ord, vi kommer att dö. Den stora frågan är då, vad händer sen? Efter att jag har fyllt 60 så har jag börjat förbereda mig på att dö. Jag börjar tänka så att nu är mitt resten av liv, det är en förberedelse för döden. Nu handlar det här inte om något sorgligt avtynande. Därför att jag tänker mig 30 ytterligare aktiva år. Och jag har inga sjukdomar som jag vet om. Utan det här är bara ren realism. Men tycker du ändå att det verkar nedslående? Vad har du då för bild av döden? Ja, vi kommer alla att leva vidare efter döden. Döden är inget utslocknande för någon. Jesu uppståndelse innebär inte bara att han är uppstånden, utan att vi alla kommer att uppstå. I en del av Nya testamentets texter så blir Paulus riktigt exalterad, alltså upprymd, och han går igång ordentligt. Vi kan se det till exempel i Galaterbrevet, men också i första Korinterbrevet 15. Han skriver så här, jag läser från vers 12 och några versar framåt. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några ibland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då har också det som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Om Kristus inte har uppstått, skulle du vara glad ändå? Skulle du vara en glad kristen som i alla fall skulle gå till kyrkan? Ursäkta, inte jag. Jag känner faktiskt som Paulus här. För det handlar lite grann om vår tros innehåll. Och den handlar om att Kristus har uppstått och alla kommer att uppstå. Så här läser vi i Hebreerbrevet. Det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Folkbibeln har det så, och Bibel 2000 skriver: det är människans lott att en gång dö och sedan dömas. Tänk alltså på detta enkla faktum. Du ska inte bara dö, utan det kommer ett liv efter döden, och den börjar med en dom för alla. Så vad händer då? Det är en bra och en väsentlig fråga. Det finns två sammanhang eller platser efter döden. En tillsammans med Gud, en utan Gud. Den första kallas himmel och den andra kallas helvete. Vi läser från Uppenbarelsebokens 20 kapitel, verserna vers 11 och framåt. Det här är alltså aposteln Johannes som var mycket ung när han vandrade tillsammans med Jesus, men som nu är i 90-årsåldern på en ö söder om nuvarande Turkiet. Och där får han en uppenbarelse av Jesus Kristus som han då vidare förmedlar. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Det vill säga, eldsjön är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Måste man som kristen tro på helvetet? Nej. Man blir frälst genom tron på Jesus, inte genom tron på helvetet. Men vi talar här inte om den frälsande tron, utan om den kristna läran. Och den kristna läran, det är inget paket, bautapaket, som man liksom får i knät så fort man blir kristen. Utan det är en kunskap om Gud och verkligheten som man så småningom lär sig. Du kan gärna ta bort ordet helvete om du vill, och om du stöter dig på det, och ersätta det med dödsriket. Gärna för mig. Men vad har vi vunnit med det? Du kan också gärna säga att det är inte många texter i Bibeln som talar om exakt vad som händer efter döden. Och jag håller med dig. Det finns två motstridiga förhållningssätt här. Det ena är att säga att Ja, allt är så oklart, man kan inte veta något. Och det andra är att pressa ur bilderna detaljkunskaper. Men jag vill gå en medelväg, och det är vad jag tror att Bibeln också vill förmedla. Många, om man ser rent historiskt, har även funderat över det här med helvetet, som heter Inferno på latin. En av de bästa böcker som jag har läst i det här ämnet skrevs av en man som var född i Florens i Italien omkring år 1300. Han hette Dante Alighieri, och han skrev en bok som hette på latin eller florentinska Divina Commedia, eller Den gudomliga komedin, för den slutar bra. Inte att den var rolig precis. Den första delen heter just Inferno, och den handlar om, det är en beskrivning av just helvetet. Och det är en reflektion över hur det kommer att bli där. De som upprepar det här som man ofta hör, att det här är bara en medeltida världsbild och det här är bara en katolsk skräckmålning, ja, de har antagligen inte läst det. Eller bara något vanligt utdrag som finns i vissa skolböcker. Nu för tiden så räknar vi oftast inte med annat än det som kommer upp på första sidan i en Google-sökning på nätet. Men folk tidigare, de hade lite mera tid att tänka på de djupa, viktiga frågorna i livet. Vad gör man med de texter som finns i Bibeln om livet efter detta, hur det kommer att gå? Jag ska läsa en annan text, jag läser från Bibel 2000 nu. Den har lite anknytning till det vi såg alldeles nyss här. Vid samma tillfälle, vers 18 i Matteus, kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om inte ni omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om man fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig värd med dina förförelser. Förförelser måste ju komma, men ve den människa genom vilken det kommer. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Den här texten täcker naturligtvis en del av de hemskheter som föregår i vår tid, men den tror jag har ett ännu vidare omfång än det. Vi måste tänka på vem han är som talar här i Matteus. Och han presenterar sig på detta sätt. Jag läser från Uppenbarelseboken, första kapitlet, vers 12. Och det här är återigen Johannes, den gamle Johannes, på en ö söder om Turkiet, när han får den här stora, nuvarande då, uppenbarelsen från Jesus om många ting. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig, och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld, och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun gick ett skarpt tvegat svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han la sin högra hand på mig och sa: var inte förskräckt, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Jag vet inte vad du tycker, men en minimal slutsats jag tycker man kan dra av vad de bibliska texterna säger om livet efter döden, det är att det kommer att bli en åtskillnad. Eller hur? Evighetsperspektivet. Vad tänker du när du hör det uttrycket? Evighetsperspektivet. Att evigheten kommer att bli lång. Har du hört den där gamla beskrivningen av evigheten som är så här att evigheten är som om en duva var tusende år skulle ta ett sandkorn från jorden i sin näbb och flyga till månen. När duvan har flyttat hela jorden till månen, glöm det här med graviditet och sådana saker nu. Gravitation menar jag, inte graviditet. Gravitation. Jag hörde att det blev fel där. Glöm det här med det. Men när duvan då skulle ha flyttat hela jorden genom att ta ett sandkorn i näbben var tusende år, då skulle evigheten precis ha börjat. Tänker du på att tiden upphör? Är det det som är evigheten? Att tiden upphör? Det blir blankt på något sätt, va? Boing, och sen händer ingenting. Ja, eller så ska vi sitta på de där berömda molnen och spela harpor, och hur kul blir det alltså? När jag läste teologi i Uppsala i början på 70-talet så hade jag en lärare som för övrigt var en flykting från Östtyskland och som sen blev professor i religionsfilosofi. Han hette Eberhard Hermann. Han sa att det finns ingen definition av evigt liv i Bibeln. Finns inte det, stod han och undervisade om. Men då var det så att jag hade faktiskt blivit kristen en del år innan och läst Bibeln kopiöst mycket. Och då liksom så, ni vet hur det kan vara om man har Bibeln med sig. Då liksom så poppar upp någonting och det liksom blir något som åker upp, skjutsen upp i huvudet om man kommer att tänka på något. Och då så kunde jag citera för honom att det finns visst en definition av evigt liv i Bibeln. Den är så här, och den står i Johannes evangelium 17:3. Och detta är evigt liv, att det känner dig, den enda sanna guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Och det där blev väldigt viktigt för mig, därför att jag hade aldrig tänkt på det förut på det sättet. Men just genom den här händelsen så satte det sig i mig. Nämligen det att evigt liv handlar inte så mycket om tid som av karaktären på den gemenskap som kommer att finnas. Och karaktären av den är den att den aldrig kommer att ta slut, eftersom Gud är oändlig. Han är större än vad vi kan föreställa oss. Och därför så kan Jesus tala på andra ställen om att till exempel när han har uppväckt han heter väl Lazarus också, va? Marias och Martas bror, var det inte så? Ja. Den som lever och tror på mig ska aldrig dö. Därför att man har gemenskap med Gud. Och det kommer att fortsätta på det sättet. Men jag försöker hålla fokus på min predikan, på det som är mitt ärende. Vad är det mest skrämmande med helvetet egentligen? Ja, det är följande. Gud kommer inte att vara där. Gud kommer inte att vara där. Hur påverkas vår livsstil, vi som är kristna, om vi accepterar det jag nu har talat om? Hur påverkas vår livsstil? Ja, mitt syfte med den här predikan, det är att väcka oss alla, och mig också, inför en allt mer försummad dimension i det kristna livet. Det här perspektivet, det är bortsuddat från agendan idag. Och vi kan heller inte så gärna bara gå på vad vi känner. Därför att samvetet, det är som en kompass som är störd av väldiga magneter. Det är så i moraliska frågor, men även i stora existentiella frågor som den om döden. Vi behöver någonting fastare än vad vi tycker och känner. Och det här, jag håller nu upp Bibeln för er som är i radion, är den kompassen som inte störs av magneter i tiden. För den är skriven och talar även på ett sätt som är avstört från Guds sida. Jag har velat påminna om att vi alla kommer att dö. Att livet i den form som vi nu känner det kommer att upphöra. Jag har även velat påminna om att döden inte är ett utslocknande, inte för någon, eller någon icke-medveten tillvaro, utan att vi alla kommer att leva vidare med vår identitet intakt. Och jag har velat påminna om att Bibeln otvetydigt talar om två möjliga sammanhang för vår tillvaro efter döden. En som kallas himmel och en som kallas helvete. Man kan faktiskt renodla det på det sättet. Jag är medveten om att det finns man kan säga teologiska tidsaspekter på det här, och att det finns mellantillstånd som paradiset och dödsriket, och sluttillstånd som det himmelska Jerusalem och den brinnande elden, den andra döden. Men det förändrar ingenting i sak. Man kan bli så nedsänkt i detaljer så att man förlorar perspektivet på vad det hela egentligen handlar om. Livet efter döden handlar om två destinationer med mycket olika karaktär. Och jag vill påminna också om att livet, det eviga livet, det konstitueras av gemenskap med Gud genom Kristus, eller omvänt, brist på detta. Gud sände inte sin son, parafras på Johannes 3:16, på det att människan måtte ha det trevligt, utan för att frälsa oss. Och frälsning, det är ett vidare begrepp än att bara leva ett anständigt liv. Det innefattar människans eviga väl. Ibland så brukar det lite förnumstigt heta att man ska leva som man lär. Jag tror dock att vårt problem inte så mycket är att vi inte lever som vi lär och tror, som att vi egentligen inte tror på det vi säger. Man kan faktiskt vända på resonemanget och säga att det är hur vi lever som vi tror. Det finns en bok i Bibeln som gör just det. Den boken är misskänd inom protestantismen, alltså en Luther. Nu ler Göran för han vet vilken bok jag ska tala om. Därför att han sa några nedsättande ord om den. Därför att han just då, det passade inte in i hans kamp mot katolicismens dåvarande avlatshandel och gärningslära. Men vi har ingen anledning att tänka om den på det sättet, utan vi kan lyssna till den så som den avstört talar till oss från Guds sida. Och jag läser här nu några ord från Jakobs brev då, det andra kapitlet, där Jakob, som för övrigt är en bror till Jesus, så här: mina bröder och systrar, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte ha gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: gå i frid, håll er varma, äter mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den död. Alltså skild från gemenskap med Gud. Va? Nu kanske någon frågar: har du tro? Ja, och jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andrarna tror det och darrar. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan? Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han la sin son Isak som offer på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, och att det var genom gärningarna som hans tro blev fullkomlig. Så uppfylldes skriftens ord: Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig, och han kallades Guds vän. Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte genom tro. Var det inte så med sjökan Rahab? Blev hon inte rättfärdig genom gärningar när hon tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut dem en annan väg? Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död. Så, min slutfråga. Hur visar det sig i våra liv att vi tror att våra medmänniskor inte bara kommer att dö, utan även att uppstå till en tillvaro med eller utan Gud? Gud, hjälp oss att se på våra liv som du gör det. Kom, helige Ande, och upplys våra sinnen genom ordet. Amen.